إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في بريدات قوينة مدنيت أمنة som är kopplat till aqida, till vår tro, vår troslära, till att lära sig och känna Allah subhanahu wa ta'ala och hans rättigheter och våra, alltså tjänarens, skyldigheter och även möjligheter att kunna dyrka Allah subhanahu wa ta'ala enligt. Först och främst bara som en påminnelse, vikten med att studera trosläran. Varför är det så viktigt att känna till och lära sig en rätt troslära, en rätt aqida? Varför är det viktigt att studera det vi tror på? Och speciellt det som har med Allah subhanahu wa ta'ala att göra. Det är för att detta är varför vi är skapade. Detta är varför vi är skapade. Vi är skapade för att lära känna och dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är skapade för att dyrka honom, Allah subhanahu wa ta'ala. Och närma oss honom med våra handlingar och denna dyrkan. Som sedan ger möjligheten att träda in i Jannah med Allahs tillåtelse. Och det kommer komma folk på domedagen. Som kommer ha gjort massvis med handlingar. Amilatun nasiba. Tunga, tröttande, uttröttande handlingar. Tasla naran hamia. Som kommer leda dem direkt till helvetet. De har gjort massa handlingar. Tunga handlingar, uttröttande handlingar. Och här har vi som ett exempel munkarna och dessa präster, speciellt tillhörande den katolska kyrkan, som lever celibat och tröttar ut sig morgon och kväll. Vissa av dem, till och med vissa sekter bland dem, dyrkar via att piska sig och slå sig. Vissa via att hålla sig undan mat och dryck. Och överdrifter överhuvudtaget, det är tunga och jobbiga handlingar folk har. De kommer komma på domedagen med massa handlingar. Tasla naran hamia, som kommer att leda dem till helvetet. Så deras handlingar hjälpte inte dem endast. Vi säger inte att handlingar inte behövs. Vi säger inte att handlingar ska lämnas. Utan handlingar är ett måste. Handlingar, att handla tillhör iman. Och den som lämnar handlingar helt och hållet har lämnat iman. Men endast argumentet att en person gör goda handlingar, eller jag är ju god, eller jag gör inget illa, jag gör inget dåligt, jag gör ingen illa, jag ljuger inte, och saker som folk använder som argument för att de gör massa gott och sen att detta ska rädda dem, så nej, det räcker inte. Vad är det du behöver förutom dina handlingar därtill? Och jag säger handlingar därtill, för du behöver någonting och sedan handlingarna. Du behöver al-iman. Du behöver tron. Du behöver tawhid. Du behöver kännedom om Allah subhanahu wa ta'ala. Bekräftelse av honom. Om honom. Och sedan rikta din dyrkan till honom. Så dessa två saker kommer aldrig att separeras. Aqidan, vår troslära. Iman, vår tro. Och det som vi måste bekräfta kring Allah. Och hans profeter och hans böcker. Och domedagen och det han har förpliktat oss. Och handlingar så att vi av detta kan få möjligheten att träda in i Jannah. Göra Allah subhanahu wa ta'ala nöjd som våran skapare. Och få hans barmhärtighet att få träda in i Jannah. För ingen kommer träda in i Jannah förutom via Allahs barmhärtighet. Via Allahs rahma. Så dina handlingar inte heller är tillräckliga dem. Inte ens de är tillräckliga. För det är helt inkorrekt att säga att handlingarna är en byteshandel. Eller en vara som kan väga upp möjligheten att träda in i Jannah. Dina handlingar i ditt korta liv, med därtill de brister du besitter, kan aldrig väga och vara tillräckligt för att få komma in i paradiset. Utan det är Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet att han ger dig den chansen. Och att han ger dig den möjligheten. Och att han ger dig den mängd av barmhärtighet så att du genom denna barmhärtighet får träda in i Jannah. Men för att få möjlighet till att få denna barmhärtighet, för att få denna välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala, så måste du handla också. För annars kommer du vara förlorare. Samtidigt, när vi nu ska bygga upp denna troslära, akidan och handlingar, så måste detta gå hand i hand med kunskap. För kunskapen är nyckeln till lyckan i detta liv och nästa. För att kunskapen är anledningen till att du tror rätt och gör rätt. Och att du avhåller dig fel och inte gör fel. Det är kunskapen som hos dig skiljer mellan vad som är rätt och fel. Det är kunskapen som är hos dig en måttstock, en våg. Och den främsta anledningen till att du vet hur du ska dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och denna kunskap innebär både kunskap om Allah och hur du ska dyrka Allah. För om du har kännedom om Allah, så kommer du veta med kunskapen som är den absolut största kunskapen, kunskapen om tawhid, kunskapen om Allah subhanahu wa ta'alas rättigheter, så kommer du veta därtill behovet och plikten att dyrka honom. Nu är frågan då, hur ska vi dyrka honom? Detta är via kunskap man uppnår informationen som krävs både i din troslära och i dina handlingar. Därför säger profeten sallallahu alaihi wasallam att det är den som väljer en väg upprättad på kunskap, kommer Allah göra vägen lätt för honom till Jannah. I denna hadith finner vi både behovet av kunskapen och att kunskapens syfte är att göra vägen till Jannah lätt. Inte att kunskapen är den lätta vägen till Jannah, utan att kunskapen gör vägen till Jannah lätt. För att kunskapen skyddar dig från det som är fel, lär dig det som är rätt och ger dig insikt och förståelse kring vad du ska göra och hur du ska göra, när du ska göra och varför du ska göra. Vi kommer börja gå igenom ett ämne som heter, eller som går under kategorin at-tawassul. Messin, at-tawassul. Och detta ämne är någonting som tillhör kategorin eller diskussionen om dua, samtidigt som det har en koppling med tawhid. För detta ämne diskuteras oftast när det handlar om dua. Tawassul, vad betyder tawassul? Allmänt när man pratar om tawassul, så som vi kommer att göra när vi går igenom det här ämnet, så menar vi att medla eller att ha en medling mellan sig själv och målet. Alltså att du låter någonting vara anledning till att du når målet. Och om målet är att nå Allah och hans välbehag, så är det att du använder någonting för att nå Allah subhanahu wa ta'ala. Och om du särskiljer detta till att innebära kring dua, så är det som du använder i din dua som medling och anledning för att komma närmare Allah och bli bönhörd. Detta är vad vi kommer tala om, at-tawassul. Och vi kommer gå igenom Sheikh Albanis bok at-tawassul. I frågan om at-tawassul, om medling och att använda saker som medling mellan sig själv och målet att få Allah subhanahu wa ta'alas barmhärtighet, eller få hans förlåtelse, eller att få hans acceptans, eller att bli bönhörd. Vad du använder för att nå dit, som blir ett tawassul, och i detta fall det du använder för att bli bönhörd i din dua, den typ av tawassul som vi känner till i den muslimska världen, och det är det som diskuteras i allmänhet när man pratar om ett tawassul. Detta är ett ämne som är väldigt tydligt och klart egentligen, men som folk har fått både överdrift och underdrift med sig, och okunskap därtill, så att man har byggt upp sina egna tankar och egna inställningar kring ämnet, och som slutligen gjort detta ämne, ett tawassul, att ha någonting som är en medling eller någon medlare mellan sig själv och Allah subhanahu wa ta'ala på ett rätt sätt i sin dua eller sina handlingar, att detta har blivit någonting som är väldigt otydligt i vår tid. Denna fråga, ett tawassul, att använda någonting för att bli bönhörd, att göra någonting till en anledning för att Allah subhanahu wa ta'ala ska acceptera eller bönhöra, specifikt i dua, detta är någonting som i vår tid nu är väldigt otydligt hos folk. Det är väldigt olika åsikter, det är olika syften, olika attityder, olika sätt, olika metoder Det finns väldigt mycket snack, väldigt mycket handlingar kring detta ämne eller vad som kopplas till detta ämne bland folket, bland muslimerna i den muslimska världen framför allt, som gör att det är ett viktigt ämne och att det är ett måste för oss att gå igenom och känna till och lära oss detta ämne korrekt. Okunskapen kring att tawassul, medling och dess typer, har lett folk till att ta för lätt på frågan eller bli extrema i frågan. Överdrift och underdrift, likt alla andra frågor som vi diskuterar, som är kopplat till vår tro och som är kopplat till våra handlingar. Folk som går i överdrift och folk som går i underdrift. Folk som förnekar att möjligheten att bli bönhörd via någonting som en medling, att detta ens existerar, så har man gått i överdrift och förnekat möjligheten till att tawassul. Och Ahlusunna accepterar och bekräftar att tawassul. Och sedan finns det underdrift, vilket är att öppna gränserna för all form av det de kallar för tawassul. Och att all typ av medling är tillåten, må det vara någonting som beskrivs i sharian eller inte. Och att det leder till målet, vilket har lett folket på grund av denna underdrift eller okunskap, eller att ta lätt på frågan, till att de nu istället använder döda folk, döda personer, gravar, djur och annat för att medla och komma alla närmare. Detta är vad som har lett dem dit. Därför är det absolut viktigt för oss att vi diskuterar, studerar och att vi lär oss dessa frågor som absolut tillhör tawhid, för att det har på två sätt en koppling till Allahs ta'alas rättigheter, till tawhid. Först, det har med din dyrkan, din dua och dina handlingar att göra som du riktar mot Allahs ta'ala. Eller som du gör för Allahs skull. Och denna dyrkan är en del av tawhid. Du dyrkar Allah ensam och utför dessa handlingar för hans skull. Tawassul och att ha en medling i dua och liknande, detta har absolut med din dyrkan av Allah subhanahu wa ta'ala att göra, och så är den kopplad till tawhid. Också finns det en annan koppling till det här ämnet och tawhid. Det är att det här ämnet, att tawassul, medling mellan sig själv och Allah enligt Koran och Sunnan på ett korrekt sätt i sin dua och sina handlingar, att detta har missbrukats och gjorts kyrk av. Så man har vänt på konceptet och gjort tawassul sin ingång och sitt argument när man öppnar dörrarna för att dyrka andra vid sidan av Allah och sen med detta gått emot tawhid. Så att studera detta ämne har två ingångar till att förstå tawhid och att tro på Allahs ta'alas rättigheter som han ensam har. Ett, dina egna handlingar och hur du ska kunna använda en medling för att få dessa att bli bönhörda eller accepterade. Och det andra är att folk som har missbrukat detta ämne eller missförstått det, de hamnar i kyrk och dyrkar andra vid sidan av Allah, så att säga. Med detta argument att det är tawassul vi gör. Att vi använder dem som medlare. Och medling är okej, eller hur? Och så har de börjat dyrka andra vid sidan av Allah, och absolut blir det någonting viktigt att studera. För när vi studerar tawhid, när vi går igenom kitabet tawhid, så går vi igenom Allahs rättigheter. Och Allahs rättigheter över oss, våra skyldigheter gentemot honom, är vadå? Att dyrka honom och att inte sätta någon vid hans sida. Det är de två sakerna, de två pelarna. La ilaha illallah. Att det inte finns någon gudomvärd dyrkan förutom Allah subhanahu wa ta'ala ensam. Detta är de två bitarna som alltid håller ihop. Som alltid är tillsammans i vår tro. Och när vi pratar om tawhid. Därför, på båda sätten är tawhid kopplat till det här ämnet, tawassul. Och missuppfattningen hos människorna i denna fråga, och hur de argumenterar felaktigt, och argument de använder, och framförallt att detta är någonting, så att ni känner till, som har en koppling till sufismen, och att sufisterna allmänt och sufisekterna generellt använder detta som den största form av argument man har för att dyrka andra vid sidan av Allah. Det är tawassul och wasila det handlar om. Det är det som blir huvudargumentet i diskussionen kring att söka hjälp från andra än Allah. Därför är det viktigt också att känna till detta på rätt sätt, avvisa missförstånd, avvisa argument som felaktigt används och lära sig bevisen för vad som gäller och inte gäller. Den största anledningen till varför folk av okunskap och missuppfattning hamnar vilse i denna fråga och felar i sin förståelse kring medling och tawassul är att de inte förstår betydelsen av ordet ens arabiskt, alltså enligt med det arabiska språket, de inte ens förstår så pass vad det betyder. De förstår inte vad det betyder språkligt och de har inget förstånd kring vad ett tawassul och wasila innebär när det nämns i Koranen. Och genom att förstå vad det betyder i enlighet med det arabiska språket och vad det innebär när det nämns i Koranen, så kommer vi självklart kunna förstå var någonstans denna fråga grundar sig, vad det är de har missförstått och hur vi ska förstå den. Så vi börjar med att denna lektion går in på vad ett tawassul och wasila, alltså att ha en medling eller att göra någonting till medling för att bli bönhörd i främsta fall, vad det innebär språkligt och när det nämns i Koranen. Först om vi tittar på det språkligt, så finner vi att de främsta lärda inom det arabiska språket i deras kända böcker som har med det arabiska språket att göra och förklarar arabiska ord, nämner att betydelsen på al-wasila, vilket är betydelsen av tawassul, alltså att närma sig med någonting, så säger Ibn al-Athir i hans väldiga bok An-Nihaya att al-wasil och al-wasila, det är al-qurba och al-wasita. Al-wasila, det är att närma sig eller att ha någonting som medlar och få det att närma dig. Det som får dig att närma dig ditt mål och det som närmar dig dit. Och Al-Fayruz Abadi i hans Al-Qamus, han nämner som förklaring på tawassul och säger att det är handlingar som man närmar sig Allah subhanahu wa ta'ala med. Du närmar dig Allah subhanahu wa ta'ala via exempelvis handlingar. Och sist men inte minst, Ibn Faris i Mu'jam al-Maqayis nämner under förklaringen på al-wasila att det är ragba wa talab. Att det är ett sökande efter att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Och när vi tittar på dem som har förklarat när orden dyker upp i Koranen och vad de betyder när de har nämnts i Koranen, så nämner exempelvis Ar-Raghib Al-Asfahani i hans Al-Mufradat, som är förklaringar på ord i Koranen, där han säger att tawassul, det är någonting som får dig närmare någonting annat. Det som leder dig dit. Och wasila och tawassul, som har nämnts, det är det som får dig av handlingar och ibadah att komma närmare. Alltså att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Detta är språkligt vad vi kan förklara att tawassul och wasila att innebär. Om vi tittar på vad som har nämnts kring verserna i Koranen som har innehållit detta ord, al-wasila eller tawassul. Det kommer från samma typ av ord. Så är det två verser i Koranen som vi finner beskriver eller nämner al-wasila. Och det är först och främst att Allah subhanahu wa ta'ala, att han säger i surat al-Ma'ida, sura 5, vers 35. Att ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Att troende, frukta Allah och sök en medling till honom. Sök någonting som medlar, alltså som får er att närma er honom. Sök det som får er att närma sig honom. Det är den första versen. Och denna vers, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, det är den mest använda versen som sufisterna och ashaira och maturidiya använder för att bekräfta och fastställa denna fråga. Och säger Allah subhanahu wa ta'ala beordra oss att använda oss av al-wasila och att närma oss honom, att vi ska närma oss honom via en medling eller via någonting som tar oss dit. Så självklart det är genom att be dem döda om hjälp eller be profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam om hjälp. Det är vad versen handlar om, det är vad versen säger till oss. Troende, sök hjälp hos de döda. Därför det är så ni närmar er Allah, för Allah hör inte er. Så är argumenten. Argumentationen sker på det sättet och här använder man bevis och argument. På samma sätt där Allah subhanahu wa ta'ala nämner samma ord i surat al-Isra, vers 57. När han, Allah tabaraka wa ta'ala, han talar om jinn och de som dyrkar jinn. Och vad dessa jinn som nu ångrat sig eller som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala är muwahidun. De är dyrkare av Allah subhanahu wa ta'ala och vill göra sig fria från dessa som dyrkar dem. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner dessa jinn som dyrkar Allah själv och säger ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasila, att dessa som de åkallar, dessa jinn, om vi kollar i tafsir så finner vi att det här är jinn vi pratar om, de som dessa åkallar, alltså dessa mushrikun, dessa idoldyrkare, de åkallar andra, vilka dessa jinn som själva söker närhet och det som kan närma dem Allah subhanahu wa ta'ala alwasila. En huvudregel som ni ska ta med från dessa två verser som har nämnts. Och det är i de två verserna som detta ord nämns. Al-wasila, som är ett tawassul. Det som vi kallar för tawassul. Och wasila, alltså medling. Att ha någonting som medlar eller någonting som får dig att nå målet. Att i båda verserna så finns indikation på ibtigha. Alltså att söka. Först. وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, sök det som närmar er honom. Och i andra versen, يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ, de söker det som närmar dem, deras herre. Att söka, ibtigha, att vilja ha, och att söka, att talab och att ragba, antingen att önska eller att söka, vilket det kan innebära, ibtigha. Det här används för att man vill göra någonting för att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala och söka den väg som får Allah subhanahu wa ta'ala att acceptera, som får Allah subhanahu wa ta'ala att godkänna och som får Allah subhanahu wa ta'ala att bönhöra. Hur kan detta att söka, att finna, hur kan det direkt, som hos sufisterna, vara kopplat med att vända sig till att be Allah subhanahu wa ta'ala för någons skull? Eller be Allah subhanahu wa ta'ala för någons status. Eller att be Allah subhanahu wa ta'ala för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam skull. För detta är vad de använder detta till. Att det här är anledning och bevis för att när vi gör dua, vi ser Allah för profetens status i oss det här. Allah för profetens skull gör det här. Vad har verserna och att söka det som närmar dig Allah subhanahu wa ta'ala, vad har det med att använda en persons status i din dua att göra? Hur får man ihop det? Och det är bara genom att titta på verserna. Att gå till den döda och säga be Allah om detta för oss, du som har plats och är död. Hur kan du få detta av verserna och förstå detta bara genom att läsa verserna? Men som sagt sa vi att missförstånd är den största anledningen till att man har missuppfattat dessa frågor. Okunskap kring vad det betyder och innebär är den främsta anledningen till varför man har blivit omedveten kring vad ett tawassul och wasila innebär. Och att man sedan argumenterar med det för att främja sin kyrk. Och använda sig av felaktiga metoder och tro att Allah subhanahu wa ta'ala ska bönhöra. Vi tittar på vad de lärde inom tafsir, hur de har förklarat och vad de har förklarat dessa verser med. Och så gör vi i alla frågor. Och det är Ahl Sunnah och Jama'ats metodik när det kommer till frågor inom aqida och annat. Att vi hänför och vi citerar de lärda från förut och de som är godkända inom dessa ämnen och har en plats som imam och en förebild, att det är för dem att förklara och för oss att följa. Så vi tittar på hur de har förklarat dessa verser. Imam al-Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala, författaren till tafsir al-Tabari, i förklaringen till ja ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, troende, frukta Allah och sök någonting, eller sök det som närmar er honom. Wasila, det som medlar, det som får er att komma närmare honom. Och det får vi reda på genom att titta på det språkliga. Vad betyder al-wasail? Vad betyder wasila? Det är att komma nära Allah. Så sök någonting som får er att komma nära Allah. Och det innebär både att få hans barmhärtighet, att få acceptans, att få bli bönhörd, att få hans rahma. Det ingår i att komma nära Allah subhanahu wa ta'ala och dua, och att få sin dua bönhörd. En av dessa aspekter. Så därefter säger i alla fall Ibn Jarir al-Tabari att detta handlar om handlingar. Se till exempel wabtaghu ilayhi alwasila, han säger i förklaringen till wabtaghu ilayhi alwasila, att sök det som närmar er honom, wasila, medling, sök den medling som får er närma er honom. وَطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ, säger Ibn Jarir al-Tabari. Och sök det som närmar er honom via handlingar som gör honom nöjd. Vilka saker? Vad är det för typ av medling vi ska använda? Vad är det som ska medla för oss och få oss komma närmare Allah? Våra handlingar som nöjer honom. Så vad handlar versen om? Handlingar. Främst handlar versen om våra handlingar. وَطْلُبُوا الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ بِالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ, sök närhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är så han förklarar versen, Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, via handlingar som gör honom nöjd. Och Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala i sin tafsir, Ibn Kathir, han har återberättat från Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, som är Imam al-Mufassirin, den största inom tafsir, till att ha förklarat al-wasila i denna vers till att innebära al-qurba, det som får dig att närma dig Allah subhanahu wa ta'ala, det som för dig närmare Allah. Och detta är också al-qurba, det handlar om att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala. Att detta är också återberättat från Mujahid, Imam Ibn Abbas elev, och från al-Hasan al-Basri, och från al-Suddi och Ibn Zayd och andra. Och även är det återberättat från Qatada bin Di'ama al-Sudusi, en av de lärda inom tafsir, från tabi'in i Basra, att han förklarar versen وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وَسَيَأَيِّ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِي, att närma er honom med att lyda honom och med handlingar som gör honom nöjd. Det är hur salaf och imamerna och sahaba dessutom har förklarat den här versen till att vad det innebär. Det innebär وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ, sök wasila, sök medling för att närma er Allah. Via vad då? Via att lyda honom och handlingar. Det är grunden. Det är syftet. Det är betydelsen av versen. Hur kan man använda denna vers och sedan bevisa att vi ska använda profetens status i vår dua? Hur kan man använda denna vers och sen försöka fastställa att vi kan använda oss av gravar och de döda? Det är inte ens logiskt. Och det går emot det de säger. Dessa imamer, dessa korantolkare. Och slutligen säger Ibn Kathir rahimahullah, وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِيهِ. Och detta som dessa lärda har sagt i betydelsen av verserna, finns det ingen av korantolkarna, mufassirun, det finns ingen av dem som är emot eller som krockar med den åsikten. Det här är vad de lärde inom tafsir, korantolkarna, har varit överens över att verserna handlar om och vad de betyder. Att man ska medla och komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala genom vadå? Genom vadå? Genom sina handlingar. Så vad är det som slutligen får dig att komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala? Det är slutligen dina goda handlingar. Och det är vad som är uppfattat av dessa verser. Och det är det som vi använder när vi använder oss av dua och tawassul och wasila i dua. Och om detta är en ibada, så måste vi också gå in på vad är en ibada. Och om vi går in på vad en ibada är, då måste vi fråga hur bekräftar vi en ibada? Vad är en dyrkan? Det är den handlingen som gör Allah subhanahu wa ta'ala nöjd och han älskar. Eller hur? Vad är ibada för någonting? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu yirda min al-a'mal al-zahira wa min al-a'mal wal-aqwal al-zahira wal-batina. Att ibada, dyrkan, är ett begrepp som innefattar allting Allah subhanahu wa ta'ala älskar och är nöjd med i form av tal och handlingar i det yttre och i det inre. Detta är en dyrkan. Det är någonting som gör Allah nöjd och som Allah subhanahu wa ta'ala älskar. Då måste vi bevisa det här. För en ibada, en dyrkan som Allah subhanahu wa ta'ala lät oss bli nöjd med, det måste vi veta om att han blir nöjd med också. Och då är vi tillbaka till att diskutera tawassul. Det kan vi endast göra när vi bekräftar via bevisen vad som är tawassul, vad som är denna handling, vad är det Allah beordrar oss och hur gör man det. Det som hamnar innanför bevisen, eller innanför ramarna av bevisen, för hur man gör detta av goda handlingar, så är det en god handling som får dig att närma dig Allah subhanahu wa ta'ala. Och är det någonting som saknar bevis, eller någonting som går emot bevisen, så är det någonting som är falskt, en innovation, och alla innovationer leder till helvetet. Det känner vi till, det är allmänna principer. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han säger kullu bid'atin dhalala. Alla innovationer är villfarelse. Så han hämtar inte bevis för denna handling i autentiska bevis från Koran och Sunna, och främst i enlighet med förklaringen som vi har från imamerna, så är det inte en accepterad handling. Det är inte ett accepterat begrepp. Det är inte ett accepterat fenomen. Det är ingenting som finns innanför islams gränser. Så om att söka medling är att närma dig Allah subhanahu wa ta'ala med handlingar, då måste vi gå tillbaka till då att bekräfta vilka handlingar vi kan göra som är bekräftade med bevis, så att vi närmar oss Allah via dem. Använder vi oss av andra handlingar som inte är bekräftade via bevis och inte är dyrkan, då närmar vi oss inte Allah dem, utan vi kommer långt ifrån honom. Så som sagt, det är bara goda handlingar i sig som är en anledning att närma dig Allah subhanahu wa ta'ala. Och via att ha förstått detta, så är det en självklarhet att folks status, döda personer, namn av individer och liknande inte är anledning att närma dig Allah subhanahu wa ta'ala. Av dessa verser och att förstå begreppet i sig är tillräckligt egentligen för att förstå att använda sig av profetens status, profetens höghet, profetens essens, profeten alaihi salatu wassalams haq, som de säger. Som att profeten alaihi salatu wassalam har någon rättighet att få folks dua att bli besvarade, när hans egna dua var under Allah subhanahu wa ta'alas vilja och vissa blev besvarade och vissa inte. Så använde de tawassul och wasila. Så gör de medling. De använde saker som inte finns bevis för. För vad vi behöver bevis för är att det är handlingar som gör Allah nöjd. För det är via handlingar som vi närmar oss Allah subhanahu wa ta'ala. Därför behöver vi profeten sallallahu alaihi wasallams vägledning och hans sunna för att avgöra vad är det för medling som går att göra och vad är det för medling som är falsk och inte går att göra. Och det är det vi kommer gå in på nästa gång inshallah ta'ala och diskutera först och främst vilka typer av medlingar som är bekräftade i bevisen och som är bekräftade enligt sunnan att kunna göra, hur man närmar sig Allah subhanahu wa ta'ala via dem, eller hur man får sin dua, eftersom det är dua specifikt vi talar om som man gör tawassul och wasila för, hur den blir bönhörd och hur man gör den, att hur man får den att kunna komma närmare Allah subhanahu wa ta'ala och bli bönhörd, medan att därefter avvisa argument som används för att ytterligare lägga till andra former av tawassul och medlingar som inte finns bevis för i sunnan, som är avvisade och falska och som har lett till att folk idag dyrkar andra vid sidan av Allah. Så detta är vad vi kommer gå igenom, och vi har förstått och uppfattat betydelsen både språkligt och i Koranen enligt de lärda inom tafsir vad tawassul och wasila och medling innebär, så har vi egentligen avvisat alla metoder förutom dem som kommer med bevis och bekräftas är en dyrkan, för det är med våra handlingar som är dyrkan, som har de två villkor som finns för en dyrkan. Och vad är de två villkoren som en dyrkan behöver för att accepteras? Det är ikhlas, att du gör det för Allahs skull, och det är al-mutaba'a, att du följer profeten sallallahu alaihi wasallam, att den är bekräftad från profeten alaihi salatu wassalam för att den ska godkännas. Så dessa två villkor behövs för att en handling ska vara en handling som godkänns som ibada, och de behövs likså här i tawassul-frågan också. Och resten är falskt. Och sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.